Podplay.
Han heter Turgren, men i inbrottets mörka stund har Robert bara otur. Och till på köpet beter han sig som en äkta klant med sin pistol.
Men en sak ska gå hans väg och rädda honom från en dom för mord, nämligen rejäla damunderkläder.
Detta är misslyckade brott där häradshövdingen Andreas Utterström och tjänsteflickan Mattias Bergman ska berätta en historia om olycklig kärlek, futtiga brott och ett tragiskt blodståd.
Oh.
Ja, eller hur va? Ingenting var bättre förr. Tro inte den som säger det.
Vänta nu.
Låt oss bara...
Vänta. Blir det fel här? Ingenting var bättre förr. Tro inte den som säger det. Menar du inget... Allt var bättre förr. Tro inte på den som säger det. För om du skriver ingenting var bättre förr. Tro inte den som säger det. Då menar du att det var bättre förr.
Ja, du menar så. Ja, men jag ska... Ja, just det. Jag får fixa det. Ingenting var bättre förr. Låt oss bara zooma in och titta lite grann på vår egen huvudstad Stockholm vid slutet av 1800-talet. Vid Roslagstull i innerstans norraste del, där bygger man ett epidemisjukhus för att ta hand om alla som ligger och hostar ihjäl sig i tuberkulos. De stackars hemlösa som inte kan försörja sig, de kan dömas enligt lag för lösdriveri. Om de har tur får de plats i Stockholms stads arbetsinrättning som är en institution nere på Södermalm.
Är det en slags straffarbete nästan? Eller?
Ja, skulle jag säga. Mm. Och på Kungsholmen, som idag mest består av bostadsrätter för mellanchefer som är rädda att ersättas av AI, där jobbar på 1800-talet fabriksarbetarna 12 timmars pass. Och runt om yr det av damm och farlig rök. Lunchsmörgåsen täcks av ett lager asbest om de har otur. Och inte bjuder fabrikören dem på jullunch, gratis kaffe eller någon fruktkorg heller.
Eller friskvårdsbidrag.
Eller friskvårdsbidrag. Helkaklade lyxbadrum med regndusch kan du glömma. När du ska bada, inte för att det är skönt utan för att du luktar för illa, då får du gå till det allmänna badhuset, till exempel Klara badinrättning. Och avloppssystemet i stan är inte färdigbyggt, utan det är utedass som gäller. Latriner på varenda innergård som lortgubbarna tömmer om nätterna och dumpar i något av vattendragen runt om stan.
Ja, du säljer inte in den här epoken särskilt bra. Man blir inte sugen direkt.
Nej, och nu är vi ändå i Stockholm då och inte i någon gudsförgäten håla som Göteborg. Och huvudstaden utvecklas också snabbt vid den här tiden om vi ska vara lite ärliga. Faktum är att det är nu mot slutet av 1800-talet som man börjar förstå sambandet mellan att tvätta sig och att slippa farliga sjukdomar. Som tyfus eller dysenteri.
Jag trodde du skulle säga att det var nu man insåg att 5G ger orsakar dödliga sjukdomar.
Nej, för det gör de inte.
Och autism.
Nej. Öppna inte den dörren bara. Och istället för att rånas av illgärningsmän i Gamla stans mörka gränder, då blir invånarna nu antastade i ljuset av gaslampor. Så det blir ändå lite bättre dag för dag. Och det gäller faktiskt även brott. För fram till 1865 så dömer man ut dödsstraff även på ganska milda brott. Men därefter är det mördare som faller för bilarna, alltså halshuggs för vad det är de har gjort. Och snart blir det riktigt mänskligt. Efter 1877 så äger halshuggningarna rum i sluten krets och inte inför hela stan. Och efter 1906 har ingen svensk faktiskt avrättats som straff.
Spännande ändå att det verkligen är, allt sånt här går stegvis. Man inser att det här är inget bra, men det går inte från att man halshugger någon inför publik tills att man avskaffar. Det är liksom alltid en trappa på något vis.
Och det är klart att så är det ju med tidsandan,
ja.
Oavsett vad det handlar om. Och det är i den här tidsåldern som vår ihärdige men högst misslyckade brottsling Robert Turgren föds. Den 8 juli 1865 är hans första dag i livet. Men framtiden är inte direkt så ljus att han behöver solglasögon. Visserligen är hans far J.A. doktorerad jurist och en hedersman. Han är till exempel namnet bakom lagsamlingen Sveriges rikes sjölag tillika med tull- och lotsförfattningarna.
Så han har en högutbildad pappa, så varför växer han inte upp då i mycket bättre än många andra på den här tiden?
Nej, det beror ju på att mamman som är 18 år har fött Robert utan att vara gift med pappan. Tvärtom har pappan övertalat henne att flytta in till sig och leva i konkubinat, som det heter. Jag får lite bilden av att hon mer eller mindre blir livegen sexslav.
Hon är i ett extremt underläge helt enkelt.
Ja, men absolut, såklart. Och det här att pappan skulle vara någon hedersman, vilket jag sa nyss. I en levnadsteckning som man senare ska upprätta över Robert, då beskrivs pappan som både hård och mindre exemplarisk, som det direkta citatet är. Robert framstår tyvärr inte som särskilt lätt att fostra, nämligen. Han är en vildsint karaktär och snart akkorderar hans far ut honom till flera olika fosterfamiljer. Det är inte så konstigt om Robert blir en rastlös och otrygg själ. Först när han är 10 år flyttar han hem till sina föräldrar igen, men det funkar inte bra.
Rymde från hemmet åtskilliga gånger och slog sig i lag med varjehanda löst folk, bland annat med sotare av vilka han lärde sig deras yrke.
Det här citatet kommer från en beskrivning om Roberts barndom som då såklart kommer senare när han döms och sådär. Men i tonåren vet vi att han också hamnar på Hall. Ja, alltså inte det toppsäkra fängelset utanför Södertälje, utan en uppfostringsanstalt som har samma namn. Det är alltså ett slags ungdomsfängelse för yngre personer som har hamnat i dåligt sällskap. Idag skulle det kanske heta sluten ungdomsvård, men på den tiden är det ett helt säkert sätt för vilsna själar att få nya dåliga idéer då. Robert Tugren är nu 174 cm lång och han har mörkt hår, rak näsa och bruna ögon. När han rymmer från anstalterna så kallar han sig för P.A. Torgner. Då drar han runt i Sverige och försörjer sig på lite vad som helst, inklusive lufferi. Men så kommer pappa juristen och försöker styra upp Robert. Han betalar Roberts biljett för att åka till Amerika.
Vilket ju inte är någon liten sak på den här tiden. Robert kan helt säkert inte engelska, har säkert... Ja, han har inte sett mycket av världen överhuvudtaget, så det är ju en otroligt stor sak, ska vi bara liksom understryka.
Ja, visst. Och nu kommer några år av kringflackande liv starta, och det gör till och med oss nästan trötta när vi försöker följa med i svängarna här. För Robert växlar mellan en mängd yrken på en mängd olika platser i världen och ett antal försök att landa i Sverige igen utan någon större framgång. Låt oss se här då. Robert jobbar då på bondgård i skogen, han blir kypare. Han går på sjön och drar ner till Västindien och lär sig sockerkokning. Vänder tillbaka till Sverige då han är 21 år gammal. Föräldrarna i Stockholm då, bland annat då pappa J.A., de tar emot honom hjärtligt, beskrivs det dem. Men där stannar Robert inte, utan han styr kosan upp till Norrland och sen blir det Uppsala. Ett par år senare så köper pappa biljett till London till sonen. Men där mönstrar Robert snart på en skuta som går till Sydney, i den då väldigt unga kontinenten Australien. Och väl där slår Robert sig naturligtvis på fårklippning. Han jobbar som kock åt vad som beskrivs som 6 herremän. Han tar sig till det oerhört exotiska Samoa. Och där byter han till bagaryrket.
Bagare på Samoa?
Ja, det var nog inte surdigt.
Som... Men ändå, det är otroligt vid den här tiden.
Ja, men hur många svenskar har ens varit i någon av storstäderna i Sverige?
Nej, det här är ju...
Här har vi en person 21 år gammal, så alltså, det är otroligt. Samoa då, där stannar han ett halvår, sen blir han sjöman igen, destination Irland. Där går han i land några månader, sen bär det av till Hamburg, tillbaka i Stockholm igen. Och nu vet vi att pappa är inte alls lika glad för att se Robert, utan nu kastar han prompt ut honom. Och sen hamnar han i Uppsala. Det är otroligt det här. Jag har ju till och med plottat ut på en karta här, den här rutten. Om man tänker att det här är någonstans kring ungefär 1900, det är ju helt sanslöst alltså.
Ja, men bara att ta sig mellan de här platserna på den här tiden med båt måste ha tagit otroligt lång tid.
Det fanns ju också risker med detta. Men Robert överlevde det där bra. Dessutom har han ju fler korta stopp på de här destinationerna än vad Taylor Swift gör på turné. Han stannar ju nästan aldrig längre än bara ett par månader. Och varför är det så? Ja, ett av skälen är kanske Roberts rastlöshet då, som han ju har sedan barndomen. Men ett tyngre vägande skäl är att han har väldigt svårt att behålla något hederligt jobb. Eftersom han begår väldigt fåniga stöldbrott hela tiden. I Uppsala till exempel, då snor han 79 kronor i penningar, 2 klockor samt 2 rockar och döms till 1 år i kurran. Så de där tvära kasten mellan länder och världsdelar efter bara några månader, det är nog mer flykt än flytt, tror vi. I 1891 så är det då slut på de här vilda åren. Och det beror på att Robert avtjänar hela 3 år på centralfängelset Långholmen på Reimersholme i Stockholm. Och det är vid den här tiden som kriminalvården gör sig omaket att skriva ner Roberts livshistoria so far. Och det är såklart inte muntet. Det är riktigt rörande i slutet av den här texten, för där beskriver Robert sig själv.
En högst orolig och äventyrsälskande person, som dock är medveten om sin förnedring och villigt erkänner att han aldrig i hela sitt liv haft en enda verkligt glad dag. Han tycker slängt efter något bättre, men ovisst är om han med sitt flyktiga sinne giver sig tid att på allvar söka efter detsamma.
Robert är 29 år om vi kan räkna. Om vi ska tolka historien så är det något av ett sliding doors moment för honom här. Nu kan det gå åt 2 håll beroende på hur han själv beter sig. Kanske med inslag av ödets nycker. Efter 3 år i finkan så skulle han nu kunna ordna upp sitt liv, få ro i sin själ och lägga tassarna på någonting annat än guldsaker och herrkläder. Till exempel på Johanna Augusta Karlsson. För nu är Robert kär och ska till och med gifta sig. Det är i alla fall vad han själv säger. Och faktum är att vi har ett kärleksbrev bevarat från Augusta. Den 13 november 1894 så skriver hon, och nu kommer Andreas att läsa här med sin mest honungsljuva stämma.
Min älskade, nej. Min lilla älskade... Vad är det?
Andra ordet blev det fel.
Ja. Ja. Ska vi inte be Cissi läsa det istället?
Ja, lätt. Men hon får inget betalt.
Nej.
Min lilla älskade Robert, jag får tacka dig tusende gånger för breven som jag har bekommit från dig, vilket är det högaste jag äger här i världen. Jag sänder dig 1000 sinom 1000 kyssar, men jag kan ej giva dig så många som du givit mig. Men min älskade Robert, jag ska väl någon gång få en kyss till av dig i verkligheten, fast det nu ser mörkt ut när vi är så långt skilda från varandra.
Jag kan ju säga att vi har ju kortat en hel del, för brevet är ungefär 4 gånger så långt från början. Så det är väldigt, väldigt panegyriskt kan man säga. Hon är ju uppenbart väldigt förälskad.
Ja, men det är ändå fint, och det tyder ju på att Robert ändå måste ha haft andra kvaliteter än att begå brott.
Clark Olofsson fick också rätt många brev i fängelset.
Ja, du är mer cynisk än jag när det gäller kärlek, hör jag. Men vi går vidare. Mm.
Varför skriver Augusta brev? Hon och Robert kan väl bara dejta varandra som andra i Stockholm? Nej, för Robert befinner sig vid den här tiden i New York. Tydligen är det omöjligt för honom att hålla sig i skinnet. Och där har vi då sliding doors-ögonblicket igen. För visserligen ska Robert snart komma tillbaka till sin hemstad Stockholm. Men hålla sig ifrån brottets bana, det ska han inte. Vi åker ner till Skeppsbron 26, paradgatan på Gamla stans östra sida, med magisk utsikt över Saltsjön och Djurgården. Huset nummer 26 är mer än 250 år gammalt, alltså redan vid den här tiden. Idag sitter på den här adressen advokatbyråer, säljbolag och konsultfirmor. På Roberts tid håller bland annat Bremerlinjen till här, och det är inte så konstigt att det ligger just ett rederi vid kajen. Men i huset finns det också lägenheter. Och på andra våningen bor Adler Larsson. Adler är grosshandlare och säljer matvaror från sina lokaliteter i Gamla stan. I annonser i Dagens Nyheter som vi har hittat ropar han till exempel ut färsk renstek och fågel till billigaste pris, eller utsädesråg av bästa kvalitet i plomberade säckar.
Alltså Adler är också ett väldigt starkt namn. Min son heter ju Albert och hade jag känt till namnet Adler så hade det faktiskt kunnat bli kandidat. Förmodligen hade hans mamma lagt veto mot det, men ja, det hade funnits med på listan, det kan jag säga.
Det betyder örn på tyska.
Ja, bara en sån sak. Mm.
Idag så skulle vi säga att Adler Larsson är high flying. Han har suttit i statsfullmäktige, förtroendevald politiker alltså. Han är givetvis frimurare. Först deputerade mästare är hans titel i den där logen. Och han är i samma loge som prins Karl, som är bror till kungen Gustav V. Adler är en del i den stockholmska borgerligheten helt enkelt, och han håller ett stort hushåll. Om planskissen över hans våning skulle ligga på Hemnet idag så skulle priset på den vara ungefär 20 miljoner. Det är 9-rummare med 3 rum i fil mot Skeppsbron, salonger, förmak, jungfrukammare och köksingång så att herrskapet ska slippa se husan, och balkong mot gården. En paradlägenhet kort sagt. Men nu kommer Adlers våning att bli en brottsplats som går till historien. Det är den 4 september 1895. Klockan är ungefär 6 på kvällen. Robert tar sig in i våningen. Kanske använder han en dyrk, eller så behövs inte det. Lägenhetsdörrar vid den här tiden, de är tunna. Och tänk på alla hus och chaufförer och jungfrur som rör sig i hem- och trapphus. Antagligen så går det att snoka sig in lite varstans utan att göra onödigt väsen.
Så på den här tiden hade det gått att leka amerikansk polis i Sverige? För det är ju slående när man ser actionfilmer där poliser så lätt sparkar in dörrar. Det kan du försöka göra med en klassisk svensk furudörr, så kommer du bryta foten. Men på den här tiden hade det kanske fungerat då?
Det blir ju lite killgissning här för oss, för några historiker är vi ju inte direkt när det gäller byggnadsvård. Men min fördom säger att de här dörrarna var väl typ som papp. Mm. Adler är inte hemma. Robert rumsterar nu runt i hans salar och rotar i lådor efter diverse värdsaker att stjäla. Han har redan begått mängder av stölder. Hans blick för vad han vill ha är säker. Men nu har han otur. För Adlers grannar råkar vara hemma. Och genom de möjligen vägglushärjade väggarna hör de nu misstänkta ljud. Det är naturligtvis Robert. Portvakterskan Emma Sofia Nordgren har lovat Adler att se efter våningen när han är borta. Och nu tar hon med sig sin son Knut som stöd och går in i lägenheten. Självklart upptäcker de Robert, som enligt Dagens Nyheter är i full färd med att ur skåp och lådor framtaga vad som var av värde, särskilt guld- och silverpjäser.
Så det här med att vara tyst, det är ingenting han jobbar med?
I alla fall inte. Vi vet ju inte hur lyhört här är i för sig.
Nej.
Men antagligen så har han ju bråttom också. Knut uppges vara en ovanligt stor och stark kille. Han jobbar förresten i Adler Larssons grosshandlarfirma och nu ger han sig orädd in i en fight med Robert. Det blir kaos och då visar det sig att Robert har en revolver med sig. Robert tycks nu få panik och skjuter bestämt mot mor och sonen Nordgren. Knut träffas i nacken och huvudet men rusar trots det ner på gatan och larmar på polis. Mamma Emma Sofia blir skjuten i veka livet, alltså rätt i magen. Självklart ett potentiellt dödande skott. Och här kan vi väl redan nu säga på temat källkritik då att en del av de här uppgifterna kommer från Dagens Nyheters rapportering vid tiden. Och vi vet ju inte riktigt, visst låter det lite filmatiskt det här med den jättestora Knut som med 2 skottskador ändå springer trapporna ner.
Ja, journalister vid den här tiden var ju mycket mer stenografer och var mycket okritiska till polisens version kan man väl säga om man ska hårdra det.
Ja, lite så kan det nog vara. Robert verkar nu tappa koncepterna och blir fullständigt desperat. Han kastar sig in i ett av de andra rummen och smäller igen dörren efter sig. Kanske tänker han på Augusta. Just när kärleksgudarna log mot honom och livet tycktes vara på väg in på en lyckans stig så har allting gått åt helsike igen. En sak att vara en notorisk tjuv. Ska han, son till en jurist, nu gripas för mord. Utskämd inför hela stan. Robert framstår som desperat och ser ingen utväg längre. Han riktar sin pistol mot sig själv och fyrar av. Två skott. Ett i tinningen, kulan går ut genom munnen. Och ett i bröstet. Det är rena splatterfilmen. På den unge hjälten Knut flyter blodet enligt DNs reporter ymnigt ur såret i skallen. Robert är illa medtagen men överlever märkligt nog sina två självmordsskott. Mamma Emma Sofia då? Skjuten rakt i magen har kulan först gått igenom hennes förkläde, sen genom kjolen. Men innanför den bär damer vid den här tiden korsett, ett plagg som Andreas Utterström nu ska berätta mycket insatt om.
Och det, då är det väldigt påpassligt så att Mattias Bergman har lagt en länk till Wikipedia i manus som jag nu ska läsa från. Korsett är ett underplagg. Det associeras främst med kvinnor men också burits och bärs av män. Korsettens huvudsakliga uppgift är att forma kroppen efter modet och rådande skönhetsideal samt att se till så att klädesplagg sitter som de ska. De används även tidvis av medicinska skäl, då som stödkorsett.
Ja, en metallförsedd korsett. Det kanske inte är det mest bekväma av plagg direkt. Men Emma Sofia Nordgrens snörliv fungerar nu som skottsäker väst. Märkligt nog överlever alla tre personerna Roberts skjutande och han kommer därmed att undvika och fällas för mord. Dådet på Skeppsbron blir en jättenyhet. Och från dag två när Dagens Nyheter utan någon som helst modern pressetisk hänsyn namnger Robert, då blir han en skandalkändis. Till och med tidningar i New York skriver om fallet, vilket vi vet på grund av den fantastiska sajten Stockholmskällan som ges ut av Stadsmuseet i Stockholm. Ordningsmakten läcker som ett såll till murvlarna. Och det där känner vi ju igen även från våra dagar.
Oh ja.
Varenda dag har tidningarna notiser om Robert som ligger på Serafimelasarettet. Där hostar han upp en av kulorna som han har avfyrat in i sig själv. Revolven uppges vara i uselt skick och tur är väl det. För det är också orsaken till att alla tre personer har klarat sig med livet i behåll. Rättegång blir det i Stockholms rådhusrätt hösten 1895. Robert hävdar att han inte alls har riktat pistol mot offren utan bara mot sig själv. Han uppträder mycket nonchalant, skriver DN.
En formulering som återkommer väldigt ofta även idag när journalister bevakar rättegångar och blir provocerade av den som är tilltalad. Just det här nonchalant, arrogant, hånler, det är väldigt vanliga beskrivningar av någon som är åtalad för grovt brott skulle jag säga.
Ja, visst är det det. Och vi har ju bilder på Robert hur han ser ut vid den här tiden. Och han har då uppges det något R efter sitt skott så här vid tinningen. Han har två tatueringar. Och vad tatueringar vid den här tiden var det bara sjömän och fängelsekunder som hade.
Inga hipsters.
Nej, det var det inte. Och han har då också ljumskbråck på höger sida, men det har vi ingen bild på. Men om man tittar på hur skulle du beskriva Roberts utseende här?
Han har snälla, lite trötta ögon.
Mm.
Mustasch med hatt på en av bilderna. Han ser inte så skräckinjagande ut faktiskt. Jag tycker att han ser oväntat snäll ut.
Jag håller med. Man ser ju också på bilder här från sidan att han har ett tydligt ärr vid tinningen. Och du ser här vid örat där på en liten bild. Till skillnad från den amerikanska presidenten som blir skjuten i örat men ingenting syns.
Nej, precis.
Vad var vi nu? Mord blev det tack och lov alltså inte, utan mordförsök. Och så åtalas Robert också för ett gäng av sina senaste stöldräder som han i flera fall också erkänner. Det är plånbok, bordsilver och kläder från olika hushåll i stan. Han får också medge att, jo då, de 2,5 kilo dynamit som polisen har tagit i beslag i hans lägenhet, de var också stulna. Det visar ju att han är väl inte direkt superförslagen heller som har dynamit hemma.
Nej, det här verkar ju vara en man som agerar först och tänker efter sen.
Om han ens tänker efter någonsin skulle jag säga.
Exakt, exakt.
I målet tillkommer också att Robert har haft dyrknycklar som man kan snika sig in genom låsta dörrar med. Och det är olagligt att inneha. Den sista oktober 1895 faller domen. Den är skriven för hand av A. von Hedenberg och idag närmast oläslig för oss kan man säga. Men klart är att Robert fälls, dock för rån, inte mordförsök. Dessutom straffas Robert med 10 års förlust av medborgerligt förtroende. En påföljd som tidigare har hetat vanfrejd och betyder att Robert är delvis outcast ur samhället, skulle man kunna säga.
Det har jag aldrig hört talas om. Hade du hört talas om det innan?
Nej, den var ny. Det betyder att Robert inte får rösta. Han får absolut inte jobba statligt. Om nu någon HR-chef skulle ta i hans CV med tång då.
Men det är ju lite som att ibland så hör man vissa debattörer använda uttrycket är inte en del av samhällskontraktet. Robert är utesluten från samhällskontraktet helt enkelt.
Det får man lugnt säga, helt enkelt. Den 31 januari 1896 åker han in på välkänd mark, alltså centralfängelset på Långholmen igen. Där sitter han nu i 9 år innan han blir frigiven. Under den tiden så jobbar han bland annat in 465 kronor och de får han behålla på sin bankbok när han släpps ut. Och det är ingen struntsumma. Idag är det över 30 000 kronor motsvarande. Och det skulle ju räcka för att ta tillvara bra på ett nytt sliding doors tillfälle. För nu är Robert 40 år och han är ju inte direkt ung och lovande längre. Ska han inte ta och stanna i Stockholms charmiga innerstad? Söka upp Augusta? Ta ett sotajobb som inte kan ersättas av AI och kanske få några barn och ta det lugnt? Nej. Återigen så väljer Robert en annan väg som så många andra av de olycksfåglar vi brukar berätta om här. Kanske är det samhällets hårda syn på hans struliga bakgrund som ligger i botten. Kanske är det lockelsen till exotiska platser och ovanliga yrken som drar. Bara en månad efter muck är Sverige för litet för Robert. Den 28 februari 1905 kliver han av en båt i Halifax i Kanada med plan att ta sig vidare till Winnipeg. Augusta är inte med på båten. Och det är faktiskt det sista vi vet om Robert. Om han blev björnjägare eller slog sig in på ishockey eller fortsatte stjäla och leva bara för dagen, det förblir nog en hemlighet. Men visst är det lite sorgligt att Roberts drivkraft att fly från Sverige var lika stark som Emma Sofia Nordgrens korsett.
Podplay, en del av